Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
I 25 år har Carina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings gliringar läser Carina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje!
Vänligen korrigera min ålder. Idag fyller jag 57 år men kräver att min ålder skrivs upp till 67. Jag har ovedersägliga bevis för att jag i själva verket är 10 år äldre än vad mitt födelsebevis påstår. Jag läser om en nederländsk 69-årig man som kräver att hans ålder skrivs ned 20 år. Emil Ratelband identifierar sig som en 45-åring och påstår att en läkare sagt att han har en 45-årings kropp. Han föddes den 11 mars 1949 men säger att han känner sig minst 20 år yngre och vill ändra sitt födelsedatum till 11 mars 1969. Hans argument för en lägre ålder är att han vill kunna få fler jobb och locka fler kvinnor på dejtingsajten Tinder. Citat. När jag är på Tinder och skriver att jag är 69 får jag inga svar. När jag skriver 49 intill min ansiktsbild kommer jag att hamna i ett guldläge, säger Emil, en grånad man med sympatiskt och förhållandevis slätt ansikte. Efter att myndigheterna vägrat ändra Emils ålder i alla officiella handlingar har han stämt dem. Hans huvudargument är att hans ålder begränsar honom på olika sätt. Dom kommer om några veckor. Han har en poäng. Om nu kön bara är en social konstruktion så är väl ålder det också. Tid är ett flummigt begrepp och ett hittepå av oss människor i tron att en klocka ger oss kontroll över något som enligt fysiker inte alls låter sig definieras på ett så lättvindigt sätt. Jag tycker precis som Emil att min ålder begränsar mig. Därför vill jag få den uppskriven med 10 år, bli 67 år, gå i pension och tackas av på jobbet för lång och trogen tjänst, det vill säga 30 år. Tinder strunt är igen och med min gubbe, men det finns ju mycket annat att ägna sig åt så här på nöjeskvarten mellan 50 och 75 år. Mina argument då? Jo, jag är verkligen mer 67 än 57. Jag umgås mest med pensionärer, våra grannar. Jag reser mest med pensionärer, före detta kollegor eller mina föräldrar. Min gubbe är 7 år äldre än jag. Jag gillar korsord, småfåglar och småsneglar på både Antikrundan och Fråga doktorn. Jag har varit i klimakteriet sedan Sundsvall brann och i simhallen går jag som på krossat glas, livrädd för att halka på kakelgolvet. När tusan kom det där förresten. Dessutom började jag jobba heltid som 18-åring. Nu räcker det. Vi har faktiskt en lag mot åldersdiskriminering i det här landet och jag anser att det är pensionärsmisshandel att tvinga en snart 70-årig kvinna som jag att löneslava ytterligare 10 år. Jag är förbannat stel i lederna, särskilt på morgnarna, ser allt sämre och hör som en kratta. Jag gillar fester som börjar tidigt så att jag kan gå hem och lägga mig vid 21 och säga vad man vill om glömska, men den är inget fel på. Numera får man vara den man identifierar sig som. Då så, jag identifierar mig som en 67-årig kvinna, född 15/11/1951. Jag fyller 67 år idag, inget annat. Är det uppfattat, myndighets-Sverige? Vad behöver du hjälp med? Små saker får stor betydelse i mångas arbetsliv. Små saker som vi andra gör fel. Så hur kan vi andra underlätta just ditt jobb? För några år sedan gjorde jag en reportageserie som hette Låna Carina. Under en arbetsdag testade jag ett yrke och skrev sedan om mina erfarenheter. Jag var sopåkare, barnmorska, affärsanställd, riksdagsledamot, narkosläkare, långtidschaffis, sopåkare och en hel massa annat. Förutom att det var kul att få inblick i andras vardag slog det mig hur ofta det är de små, små detaljerna som avgör om arbetsdagen flyter på fint eller kantas av extraarbete, ont i kroppen och irritation. Detaljer som har med andra människors beteende att göra. Som sopåkare. Som sopåkare sparade mig massor av tid och steg om soptunnan var placerad som den skulle, vid vägen och rättvänd, med hjul och handtag vända utåt. Om den dessutom innehöll väl knutna påsar och inte en massa löst bråte som for ut över hela marken när jag vände ner den i sopbilens kvarnar, blev jag ännu gladare. Som affärsanställd ägnade jag massor av tid åt att flytta kyl- och frysvaror från platser i affären där kunder lagt dem när de plötsligt ångrat sig. Fläskfilé bland grillbriketterna, yoghurt bland strumporna, ost i smågodset. Som långtradarchaffis stod det klart hur oändligt mycket smidigare trafiken flöt om andra trafikanter använde blinkers i rondellerna så att jag visste vart de var på väg och slapp bromsa in alla ton i onödan. Sedan min prao i mataffären finns det en sak jag alltid gör. Jag vänder matvarornas streckkoder mot mig själv, alltså mot skannen som är placerad mittemot kassören. Hur många tusentals onödiga lyft- och handledsvridningar måste inte en kassör göra under en arbetsdag om alla lägger sina varor huller om buller? Om jag genom att använda hjärnan när jag lägger upp min mat kan motverka att kassören får livslånga belastningsskador så ska jag förstås göra det. Vända kappan efter vinden är många bra på. Nu är det dags för något bättre. Vända koden mot kappan. På handelsinitiativ gjorde Arbets- och miljömedicin Syd i Malmö nyligen en studie för att jämföra arbetssituationen för en elektronförsedd kassör om varorna var rättvända kontra felvända. Resultatet var solklart. Belastningen blev oerhört mycket mindre när kassören slapp vända varenda vara rätt. Handleder, huvud och armar fick bättre positioner. Varje gång kassören var tvungen att vända en vara rätt med armarna upphöjda en bit i luften utan stöd måste musklerna i skuldrorna och nacken jobba för att behålla rätt position. Det leder till stor risk för besvär, smärta och i värsta fall sjukskrivning. Enligt kassören Dennis Svensson, Dufa, på en matbutik i Malmö är det bara 5% av kunderna som lägger varorna rätt. Nog är det uselt, så säg. Kom igen alla, låt oss börja vända koden mot kappan. Det här vill ni ha hjälp med. Ljug inte för IT-tekniken. Namna barnens kläder. Säg hej till din busschaufför och sluta ta ut din frustration över förseningar på tågvärdarna. Ja, hur kan människor underlätta din arbetsdag, frågade jag förra veckan. Och här är några av önskemålen jag fick från er läsare. IT-tekniken säger så här. Om du spilt vin på din bärbara dator, säg det direkt när du lämnar in den så besparar du oss felsökningstid. Skyll inte på att barnen har spilt mjölk. Vi har näsor som funkar. Dessutom, vi märker om du har porrsurfat, så alla 100 nya videos som helt plötsligt dök upp och nya startbilder på nakna tjejer beror inte på att du bara klickade på en vanlig nyhetsartikel. Om du lämnar in din dator för nätverksproblem en gång i veckan uppskattar vi om du berättar direkt att sonen bara lånade arbetsdatorn för att spela nätverksspel. Kontentan, berätta vad du gjort om du gjort något med datorn så sparar vi en massa tid. Förskolläraren säger, vårt arbete blir oändligt mycket enklare om alla föräldrar namnar barnens kläder de använder på dagis, förskola och skola. Yrkeschauffören, tänk så mycket smidigare trafiken skulle flyta om folk begrep hur man använder blinkers. Det skulle bespara stora, tunga fordon helt onödiga inbromsningar, vilket miljön vinner på. Blinka gärna i god tid och inte samtidigt som du svänger. Då ser man ju ändå vart du ska. Simhallspersonalen. Duscha och tvätta dig naken från topp till tå med shampoo och tvål innan du hoppar ner i poolen. Då blir jag och alla andra som jobbar i simhallen superglada. Ingen vill dela badkarsvatten med okända. Ändå delar vi poolvatten med okända utan att duscha innan. Om alla tvättar sig kan vi använda...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Mindre klor, det gör både min arbetsmiljö och din poolvistelse bättre. Tågvärden. Sluta ta ut din frustration över att tåget är försenat på oss som jobbar ombord. Vi är lika måna som du om att komma i tid och kan inte göra ett dugg åt signalfelet, kontaktledningen som rivits ner, att folk befinner sig olovligen i spårområdet eller att växeln ligger fel. Vi gör vårt allra bästa, tro mig. Busschauffören. Säg hej till din busschaufför. Om alla gör det en gång per dag får chauffören massor av energi som gör bussresan både roligare och trevligare för alla. Förskolläraren. Om ni föräldrar fäller ner barnets vagn i liggläge när ni lämnar den hos oss så blir det väldigt smidigt att lägga era trötta små finingar när det är sovdags. Kocken. Var sparsam med specialbeställningar av mat när ni går på restaurang och tänk gärna på att allergier ska vara farliga för din hälsa, inte bara något du inte gillar eller blir lite bubblig i magen av. Specialbeställningar som inte är nödvändiga tar mängder av våran tid. Klass 3-varning för rubriker. Vargen kommer, vargen kommer. Vilka varningsord för en riktig vargavinter ska vi ta till den dagen den kommer? Alla ord om vinterväder är ju fullständigt devalverade. Sverige är ett avlångt land på skandinaviska halvön i Nordeuropa. Det känner de flesta till. Landet har 4 årstider, vår, sommar, höst och vinter. Det känner de flesta till. Vår kännetecknas av att knoppar brister, sommar av att vi vid gynnsamt väder kan bada i våra sjöar och hösten av att löven singlar ner från träden. Det känner de flesta till. Under vinters 4-5 månader förekommer snö, is och halka. Det verkar inte en enda kotte känna till. Varje år behandlas vintern i Sverige som ett nytt påfund. En årstid vi aldrig hört talas om tidigare och därför inte vet hur vi ska bete oss i eller värja oss emot. I alla fall om man ska tro de kolsvarta rubrikerna som signalerar att landet står på randen till undantagstillstånd. Sibiriens smocka, dödsdrivor, värstingvindar, frostfara, halka från helvetet, isterror, mördarmodd, katastrofkyla. Media finner det relevant att varna för vädret i princip varje dag under vinterhalvåret. SMHI-meteorologer intervjuas oftare än de förtroendevalda i Rosenbad och alla vet vem Lisa Frost är. Den allra första minusgraden sänder en chockvåg genom befolkningen söder om Gävle. Klarar vi detta? Hur ska det gå? Vad har vi hemma i form av nödproviant? Mer än 2 burkar krossade tomater, pepparkakor och ett halvt paket mjau, torrfoder. Oron planterades redan vid katastrofkyla på 7 minusgrader och dödsdrivor på 2 cm snö. Varning. Så klär du dig. Rekordkör hos däckfirmorna. Akta dig. Var förberedd. Dina däck kan vara livsfarliga. Håll dig inne. Klass 1-varning. Klass 2. Klass 3. Det är inte utan att tankarna går till Monty Pythons sketch. Den där de tävlar om vem som har haft det jävligast under sin uppväxt. Ni vet. Lyckliga ni som bodde i en sjö. Vi bodde i en skokartong mitt på vägen. Om det nu är så att de konstanta varningarna verkligen får människor att ta det lugnt så är det naturligtvis jättebra. Men jag tvivlar, ja. Vad vi behöver är perspektiv. 2 februari 1966 hade Våga Kjellme i Arjeplog minus 52,6 grader. 10 januari 2002 fick Katterjokk i Kiruna 1 meter snö. 25 februari 1926 var snödjupet i Kopparåsen 3,3 meter. 3 december 1999 hade Hanö vindbyar på 43 meter per sekund. Så där, gott folk, nu slutar vi oja oss, klär oss för de 4 minusgraderna och går ut och skottar våra 2 cm snö. Levande begravd. Känsliga läsare varnas för nedanstående text. Den gränsar till det morbida och kan uppfattas som stötande. Om det är döda endast gott, brukar det heta. Så här på Lucia passar det att prata om döden. Helgon är ju personer som blir föremål för helig vördnad efter sin död. Även vi vanliga dödliga utan glorier får superlativer strödda över oss när vi trillar av pinn. Då när vi ändå inte kan njuta av hur människor bedyrar vilken enastående människa man var. Sånt slöseri att tala väl om dem som ändå inte kan höra har jag och gubben enats om. Men vid en människas död dyker inte sällan också obearbetade och traumatiska känslor upp. Upplevda oförrätter, konflikter som aldrig blev uppklarade, svek, lögner och oläkta sår. Varför inte bjuda in till en dödsfest medan liket ännu lever? En stor fest där alla nära och kära, och för all del även nära men inte alls särskilt kära, delger vad de tycker om en. Alltså vad de hade tänkt säga högt eller tyst tänka om man vore död på riktigt. Arrangemanget har solklara fördelar. Av beröm växer och utvecklas vi. Detsamma gäller konstruktivt framförd kritik. Om vi reder ut allt det här i god tid före en människas hädanfärd har ju personen i fråga en chans att dels suga åt sig av trevligheterna, dels ta till sig av kritiken och försöka förändra sig. Kom till min begravning i levande livet, tänker sig gubben att skriva på inbjudan till sin egen dödsfest. Han har ett viktigt tillägg också. Den levande huvudpersonen ska agera som död och får inte argumentera emot, för det gör ju inte en död. Fördelen är att det för gästerna inte blir något känslomässigt påslag av sorg, och därför höjs värdet på såväl berömmet som kritiken, anser gubben, som inte ser några nackdelar alls med arrangemanget. En ärlig tillställning, kul för den döde, och som de efterlevande dessutom slipper betala, för det gör liket själv. Gubben kan tänka sig en budgetvariant också som går ut på att anhöriga skickar mejl och berättar vad de hade tänkt säga, eller med all sannolikhet tyst tänka under ens verkliga begravning. Och så kan den ännu inte döda sitta där på sin kammare med en flaska whisky och ömsom rysa och ömsom njuta av eftermälarna, säger gubben nöjt. Det här samtalet mellan gubben och mig utspelade sig efter en riktig begravning. En sjuksköterska vi träffade efter akten berättade följande lika dråpliga som rysliga berättelse från sitt yrkesliv. Hon jobbade på en vårdinrättning där en äldre man plötsligt blev sämre. Han hade en son som aldrig hade varit på besök, men nu ringde sjuksköterskan upp sonen och sa som det var. Hans far skulle inte överleva natten. Sonen svarade bryskt att han verkligen inte tänkte komma. Trots det ringde sjuksköterskan upp honom igen några timmar senare när det stod klart att det bara handlade om några timmar nu. Plötsligt dök sonen upp med håret på ända, ställde sig vid fotänden av sängen där fadern låg, tog ett stadigt tag kring sänggaven, skakade det och gapade med hög och gäll röst. Du har varit sur och dum i hela ditt liv, hör du det? Man får ju innerligt hoppas att fadern var så illa däran att han inte fick med sig de där orden som det sista från jordelivet. Med gubbens dödsfest hade det hur som helst kunnat undvikas.
Du har lyssnat på Glennings gliringar. Ansvarig utgivare Christer Kustvik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Hej! Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.